Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkomna till veckans avsnitt av HF-podden som är lite speciellt. Jag har med mig Sebastian Rönnström i studion. Men framförallt har vi besök av HF-sportchef Andreas Garnqvist. Välkommen Andreas.
Tack så jättemycket.
Mycket roligt att ha dig här. Vi har jättemycket vi ska beta av. Och därför tycker jag visst länge. Eller förresten, du kan berätta, du har träffat förbundskaptenerna.
Ja, vi hade de med och... Har lite snack inför samlingen i landslaget här och hade det i Helsingborg, så jag var faktiskt nere och tog en kaffe med dem här nu på morgonen och träffade grabbarna. Det var kul att se dem, det var ett tag sedan.
Vad är det för samling?
Nej, men de går väl igenom motståndarna inför samlingen och truppbygget och lite sådana saker, så jag passade på att tog en kaffe med dem.
Och sen är du, förstår jag, på väldigt gott humör, inte bara för att du träffar förbundskaptenerna, men... Du slipper framförallt jaga träningsmatcher i februari. Den kan du ju stryka nu från listan och göra så i listan.
Ja, absolut. Det var skönt att göra en bra prestation här, gå mot Tord och vinna med 6-0. Det var en bra känsla, så vi fick träna mycket på anfallsspel och sista tredjedelen som vi har slitit lite med i allsvenskan. Så det var en bra match för oss, och som ni såg så tog vi den väldigt seriöst och ställde upp med ett väldigt starkt lag och gjorde en ganska bra prestation. Så det är som du säger, nu kan vi planera en försäsong med en kupp och bra motstånd, och det underlättar väldigt mycket.
Hur viktigt är det med tävlingsmatcherna där när jag ser februari?
Det är väldigt viktigt.
Sett till att ni inte har haft det på ett par år.
Ja, man kan bara gå tillbaka till sist vi missade kuppen och gick in i allsvensk säsong, och då hade vi väldigt tuff fem första matcherna där vi tror inte vi gjorde mål ens. Så det är viktigt för tävlingsmatcher så tätt in på säsongen och få testa sig med allt med tempo och med mera. Så det är väldigt viktigt för oss, och det har inte varit acceptabelt att missa tre av de senaste fyra som det var inför den här matchen. Så det känns bra och kul igen att få med i kuppen, och det är också en väg ut i Europa, det får man inte glömma. Det är tävlingsmatch, vi behöver vinna 6 matcher för att stå där som segrare. Så vi ska göra allt för att vi kan få en bra kupp.
Sebbe, på tal om viktigt. Det är minst sagt det är 10 omgångar kvar i Allsvenskan. Och ja, det är, på tal om det, så är det ju kuppmatch för HF i princip varenda omgång som återstår.
Ja, det blev ju det. Börjar ju redan på måndag här mot Värnamo. Med 2/3 spelade av serien så ligger ni på nedflyttningsplats. Hur ser du på tabellsituationen just nu och hösten som väntar?
Nej, om man tar tabellplaceringen så är vi ju inte nöjda såklart. Vi hade önskat att vi hade legat ett antal placeringar lite högre, som jag tycker vi ska göra. Så där har vi ju inte kommit upp på den nivån som man har önskat här, och det är klart att våren har påverkat det lite. Jag tycker att de senaste matcherna så har vi haft en helt annan stabilitet i laget och spelet. Vi behöver skruva på vissa saker, och framförallt är det anfallsspelet nu där vi behöver bli lite hetare i boxen och hitta lite mer kombinationer och instick sista tredjedelen för att skapa lite mer chanser. Men jag känner mig ändå ganska positiv inför hösten och de här sista 10 matcherna, för jag tycker vi har ner ett annat trygghet i laget, och kan vi bara finjustera och kanske öka 10-15% i anfallsspelet så tror jag vi kommer vinna många matcher här nu de sista 10 matcherna.
Hur involverad är du i själva, jag förstår att man inte vill som sportchef peta kanske alltid i det, nu har tränaren fått mandatet, förtroendet, men hur mycket, du är alltid nära laget Andreas, hur är du med Alvaro och Lindström när du går in, liksom säger du, kika på den här grejen under matchen. Alltså, gör du några sådana grejer, eller du bara lägger över och, nej, jag ska inte peta i det här, för jag...
Nej, jag förstår vad du menar, men jag försöker vara med en stöttepelare, och de får utnyttja mig vid behov, och när de känner att de vill ha några tips och råd. De är anställda tränare och det är de som har det yttersta ansvaret för att sätta det laget på plan som tror har störst möjlighet att vinna fotbollsmatcherna och efter den taktiken de väljer. Men vi har en väldigt nära relation hela teamet och väldigt högt i tak och det tror jag är väldigt viktigt för oss nu framöver. De är ganska nya i sina kläder och jag är ganska ny i min. Sen har vi såklart erfarenhet med Sven i truppen. Så det, vi har väldigt, väldigt högt i tak där och bra diskussioner och så. Sen tycker jag de gör det väldigt bra och jobbar väldigt hårt för att utveckla laget.
Hur stöttar du konkret? Du sa att jag försöker vara där som ett stöd. Kan du ge något exempel på när du har varit stöd?
Nej, men det är väl med att jag pushar dem genom energi och att de är på rätt väg. Är på träningarna, visar att jag är där hela tiden på matcherna. Jag försöker vara på alla matcher, jag tror inte jag missat någon match i år. Så försöker jag till visa att jag är där, att de känner en trygghet i det, att det är, vad ska man säga, spridda skurar i föreningen, utan vi jobbar ihop allihopa och vi gör det tillsammans och jag finns där hela tiden om det är någonting.
Just det här med att du är på alla träningar i princip, ser vi när vi bevakar om du är till och med ombytt liksom i tränarkläder eller vad man ska säga vissa gånger. Hur vanligt är det för en sportchef att vara så inne i den dagliga fotbollsverksamheten?
Oj, jättesvårt. Jag kan bara gå från egen karriär och det har varit väldigt varierande. Vissa sportchefer är som sagt med på allt och vissa är mer eller mindre aldrig på någon träning utan bara kan komma på matcherna. Så det är väldigt varierande, men som sagt, det är lite där också när tränare känner att de har behov av att jag ska vara där. Eller ja, som du sa, jag var ombyggd för någon träning för de behöver en extra bollplank och bara sätta ett bollar till spelarna. Och då ställer jag upp varje gång så att säga. Men jag försöker alltid ha ett bra avstånd till tränarna och spelarna så att de känner att de får den friheten och att göra det de vill och ska göra.
Om vi går till det sportsliga igen, Andreas, alltså, nu närmast Värnamo, superviktig match. Är ni nöjda med ett kryss eller är det bara vinster som räknas nu? Vad ser du som rimlig ambitionsnivå under de resterande 10 matcherna här?
Men vi har ju, som det ser ut just i det läget vi ligger, så gäller det ju att först och främst säkra kvalplatsen. Och då har vi just nu en poäng upp till Degerfors. Sen vet vi samtidigt att det är några lag som ligger precis över oss nu med några poäng fler. Och ett sånt lag är Värnamo. Och jag menar, vinner vi mot Värnamo här på måndag som vår ambition är, så är vi helt plötsligt bara 2 poäng efter dem. Så, och då börjar det kanske bli lite oro i deras situation. Så måndag är en jätteviktig match för oss och vi går in med den inställningen att vi ska vinna den matchen. Och jag tycker vi har goda förutsättningar för att göra det. Och då helt plötsligt börjar det jämna till sig lite ovanför strecket också. Så. Men först och främst är det att säkra minst en kvarplats. Det är det läget vi är just nu. Men jag har goda förhoppningar och tror om att vi har möjlighet att kunna klättra ovanför det strecket också.
Har ni börjat kika på eventuellt vilka, när börjar man göra det med kvalmotståndare, scouta?
Nej, det tror jag inte vi gör förrän man vet mer eller mindre i slutet på säsongen var är det på väg så att säga.
Ja, och det ser ut i Superettan framförallt
precis,
kanske.
Precis, men fullt fokus är först och främst på Värnamo här på måndag.
Jag förstår att det blir, alltså det är fokus här och nu på det sportsliga och på att vinna matcherna för laget, tränarna och så vidare. Men du då, Joel Sandborg, klubbdirektören och så vidare, hur mycket jobbar ni inför nästa säsong med att sätta grunderna? Hur förbereder ni på en eventuell degradering om olyckan skulle vara framme så att säga?
Tyvärr har vi ju varit i den här situationen för inte så lång tid tillbaka, att vi var i en situation där vi åkte ut till och med och vi hade väl några matcher kvar innan det blev så. Vi vet ju ungefär vilken situation vi är i och vad det skulle innebära att åka ur igen. Så vi är väl förberedda på dem. Det är inte så att det kommer komma som en överraskning. Sen som sagt, jag har en stor tro på att vi ska klara det här och övertygad om vi gör rätt saker nu framöver och vi får ihop det här på det sättet som jag tror vi har möjlighet att få. Så ska vi säkra det här kontraktet, men det är klart att vi sitter inte still och inte och skulle bli chockade ifall vi skulle åka ut, utan vi är väl förberedda på båda situationerna.
Hur stora konsekvenser får det i så fall för liksom organisationen i stort om ni ska åka ut? De andra 2 gångerna ja. Ni har gjort det så har det blivit en del omstruktureringar i hela föreningen.
Det är svårt att säga just nu, men det man kan säga skillnaden nu mot för 2 år sedan är ju att vi står på en helt annan grund. Vi har en helt annan trygghet i föreningen, både ekonomiskt och organisationsmässigt. Så Jag skulle väl inte tro att det blir en sån stor chokal som det var för 2 år sedan när vi åkte ut. Utan vi är i en stabil situation och vi har bra förutsättningar för att bygga det här vidare långsiktigt. Så, och det är klart att det underlättar om vi är kvar i Allsvenskan, för då kan vi ta kliv mycket, mycket snabbare än om vi skulle åka ut. Så, vi kommer jobba hela vägen in i mål för att säkra det här kontraktet.
Men luften kommer inte gå ur, tror du, Andreas, om det värsta skulle inträffa.
Ja, luften går ur på så sätt att vi åker
just för den dagen, den kvällen kanske, ja absolut va. Men det känns, jämfört med du sa att ja, jag har varit i den situationen för, och det, så är det ju. Men då gick ju lite grann liksom, alltså, bara luften ur. Och det kändes som att man visste inte vad. Jag har en annan känsla nu att om det värsta skulle inträffa så är ni förberedda på ett annat sätt.
Det håller jag med.
Så att ni behöver inte liksom börja om.
Nej, och vi sitter i en situation där vi har en stark stum mer eller mindre klar inför nästa år. Med mycket spelare, ledare som har avtal, en organisation på tredje våningen som gör det väldigt, väldigt bra. Och vi växer på alla plan och det är väldigt roligt att se och väldigt viktigt. Vi har en akademi som jobbar väldigt hårt för att fortsätta utveckla den, som vi är väl topp 5 i Sverige på vår akademisida. Så det är mycket positivt runt föreningen. Sen i slutändan är det resultatbaserad bransch och vi måste vinna fotbollsmatch för att hålla oss kvar i Allsvenskan. Men det är mycket som är positivt runt HF. Nu gäller det bara att skriva på de sista procenterna för att se till att det visar sig på planen också.
Efter degraderingen 2016 blev det 2 år i Superettan. Efter degraderingen 2020 blev det bara 1. Ska HF tillbaka till alla pris redan nästa år om HF skulle åka ur?
Det blir ju en fråga som är svår att svara på nu, för vi vet ju inte var vi är just nu och vi vet inte hur laget skulle se ut exakt nästa år om vi skulle åka ut. Så det, den frågan i så fall får ni ställa till mig när vi vet var vi spelar nästa år. Men HF ska spela Allsvenskan, så mycket kan jag väl vara tydlig med att säga, och det är min ambition också.
Du var inne på det där med en stomme i laget och i ledarstaben. Är det klart att Mattias Lindström och Alvaro Santos stannar oavsett serietillhörighet nästa säsong?
Mattias och Alvaro kommer att vara tränare för Helsingborg nästa år också, ja.
Men på truppsidan kan det ju hända saker. Hur trygg är du med att du redan har ett x antal kontrakt som gäller oavsett serietillhörighet, så inte en massa outklausuler så att om ni åker ner och så. Hur känner du inför det här att det kan, att det inte blir spelarflykt i värsta scenariot?
Nej, men jag vet ju, det har spekulerats bland annat av er och andra som är som frågar. Det finns ingen spelare i Helsingborgs IF som har en out i sitt avtal. Så det finns spelare som har utgående kontrakt. Och där är en situation där vi får ta ett snack med de spelarna efter säsongen, beroende på var vi spelar såklart. Men det finns ingen som har i sina avtal att skulle vi åka ut så får de lov att lämna. Utan de spelare som har avtal har avtal med Helsingborgs IF nästa år också.
Och det är, som du säger också, ett x antal redan. Är du nöjd, är du trygg med det som du har redan i kontraktsväg?
Ja, men
på plats?
Det tycker jag. Och det har ju blivit nu en del förändringar och bygget fortsätter och det är ju levande hela tiden. Vi har ett antal spelare som är på utlåning som har utgående kontrakt. En viss spelare som har lämnat som hade utgående kontrakt. Så vi börjar ju för form i truppen och bör känna mig väldigt trygg i att vi bara sätta det på plats. Sen kommer det hända saker såklart, men jag känner att var vi än befinner oss nästa år så har vi en stark stomme att bygga vidare.
Och vi går lite snabbt igenom lagdel för lagdel, Andreas. Du har ju på målvaktssidan har du ju Kalle Joelsson då. Det är ju klart ju på kontrakt. Och sen har ni ju Alex är utlånad, va?
Alexander Nilsson är utlånad sista året.
Och Nisse.
Lindegard är utgående kontrakt och sen har vi Nils på avtal.
Så den känns ju ganska ändå så att ni har under kontroll, menar jag, den lagdelen.
Ja, har vi under kontroll, sen får vi se hur det ser nästa.
Backlinjen, där har du ju liksom en stabil pjäs i Rogne.
Ja.
Som är kvar oavsett vad som händer. Och sen har vi, där har vi dels också på kontrakt, va?
Stämmer, han
är Davidsen.
Davidsen har ett avtal nästa år.
Och vad vi är...
Reinhold, Sulic, Emil Hellman, Charles Weber. Alla sitter väl på kontrakt.
Ja, och så har du Blixt också som är i skador som kommer tillbaka.
Ja, det enda som hade väl utgående avtal var Ravisuka som vi sålde. i backlinjen om inte jag är helt snett på det.
Där är du rätt så bra klädd, känner du? Eller, sen kan du alltid känna att du vill göra små justeringar, som du säger, skruva på saker.
Så är det ju alltid, och det är alltid svårt att spekulera nu vad som ska hända inför nästa år. Med tanke på det kanske vissa spelare som kan vara intressanta för utlandet, som en sån som Kasper Odell, som är väldigt ung och gör det väldigt bra just nu. Mm-hmm. Så där kommer det säkert hända några saker här efter säsongen, och såklart beroende på vad vi spelar. Men just nu sitter vi på många med avtal på försvarsspelarna.
Och mittfältet har vi sen då?
Det är just nu Lukas Lingman är utlånad, Adam Kied är utlånad, men båda har ju kontrakt med HIF även framöver. Och sen så finns det ju
Aqua
har väl också kontrakt.
Aqua har väldigt långt avtal. Ja. Det känns väldigt, väldigt bra.
Och så har du Sumar.
Sumar Almadjad som ju fortfarande inte har spelat i HF. Men
det
som
blir ju förmodligen lite som ett nyförhav igen.
Ja, precis. Vad har vi mer för några kvar där?
Ja, det är ju Alexander Falsetta och Sabe Khalili som har...
Men de som har kontrakt med det?
Ja, de som har kontrakt. Brando Henriksson och utgående. Han har ju inte heller spelat i alla fall i Allsvenskan den här säsongen på grund. Hur ser du på honom liksom, när han kommer tillbaka?
Ja, vi kommer ha en dialog med han nu. Han är i fullt fokus med sin rehab. Sen får vi se var det landar. Brando hade ju en fantastisk formkurva här inför våren och inför säsongen. Så det var väldigt, väldigt tråkigt att han fick den här allvarliga skadan precis innan säsongen mer eller mindre skulle dra igång. Så vi får väl se exakt var vi landar där. Utan det kommer vara en diskussion under hösten som kommer.
Och så har vi Alexander Fatsetas och som är Abbe.
Ja.
Diego Fumacha också.
Lån. Just det.
Lån. Med köpoption.
Ja.
Hur ser du på den trion annars? Fatsetas har ju ett utgående med Häcken ju.
Nej, jag tror han har
ett år till.
Han har ett år till.
Han har ett år, förlåt. Fela mig. Ja. Där bara, jag lägger mig platt. Ja.
Nej, men vi får säga så Falsetta har kommit in med en otrolig energi och karaktär och en kille som man varken kan luta sig tillbaka på. Och jag kan väl säga att jag är ju väldigt intresserad av att Falsetta spelar SMUCF framöver också. Sen har han ju sitt avtal med Häcken och sin familjesituation. Så vi får väl se var vi landar med det och var vi spelar.
Och Abbe vill utomlands. Har han varit tydlig ganska
tydligt? Ja, vi får se. Abbe är jättekul att han valde att komma tillbaka och Helsingborgs grabb som har otroliga kvaliteter. Och nu börjar han komma i matchform han också. Så vi får väl se var vi landar. En sån spelare som Abbe är alltid intressant för Helsingborgs IF. Sen har vi fullt fokus på de här matcherna nu och den här säsongen, så får vi tala därifrån.
Hur känner du på inför mittfältssituationen? Är du trygg med den, Andreas? Alltså att ni har liksom så att du inte känner att det blir mycket jobb med det här?
Nej, som sagt, det är väldigt svårt. Han har precis stängt ett fönster, men det är klart att där finns vissa positioner och där vi kan förstärka. Och sen får vi se, vi vet ju inte riktigt vad som händer med Falsetas och Khalili, om de är kvar eller i dagsläget. Så, men vi har ju en trygg linje med Sumar som vi hoppas är tillbaka i full form här i förhoppningsvis slutet på säsongen och sen inför nästa säsong. Sen har vi ju Benjamin på avtal, vi har Lukas Lindman på långt avtal, så där finns ju mittfält där vi har Adam kommer tillbaka, vi har Rasmus Jönsson på avtal, så vi har en del spelare. Sen vill vi alltid försöka spetsa truppen såklart om vi hittar rätt spelare och rätt förutsättningar.
Och Andreas Landgren, han är både mittfält och
backhandspelare,
han har ni också på avtal ju.
Precis.
Framåt.
Ja, Rasmus Jönsson har väl avtal ett år till, precis som Andreas Landgren, trotjänarna. Tara Ali, Willem Löper, Dennis Olsson, Arman Musin och Arjan Kabashi sitter väl på avtal. Och så är det då Vidar Saint Paul och Amoako som är på lån. Just Amoako där.
Och Al-Hamawi.
Ja, Al-Hamawi.
Asada utgående avtal, ja precis.
Asada, ja precis. Amoako, en spelare som ni lånar in, ja. Också väl med en köpoption. Stämmer. Inför säsongen. Han fick inte mycket speltid under våren och sen så kom han in en del under sommaren. Men nu har han också varit utanför laget, fick ett kortare inhopp nu i kuppen. Ja. Hur ser du på hans säsong i HIF och att det inte har blivit så mycket speltid på honom?
Då har vi gått lite upp och ner. Han hade några bra matcher här i början av hösten tror jag. Och så. Det är en intressant spelare. Han har en speed och två bra fötter och bra in mot en och kommer till avslut. Sen är det, man får inte glömma det, han kommer från Ghana och är inte van med hur fotboll spelas i Europa och i Sverige. Om man tittar på sån som Benny Mäkva så tog det mer eller mindre nästan ett år. Och nu ser vi vilken potential han har och vilken utveckling han har fått. Så vi får se var vi landar med Josef. Han är en jättebra grabb, jobbar stenhårt på träning, jobbar mycket extra. Så Och vi har möjlighet att köpa loss den. Så vi får se var vi landar efter säsongen. Men tycker fortfarande att det är en intressant fotbollsspelare. Sen får vi se om vi kommer att utnyttja optionen.
Är ni beredda att ge honom en chans över längre tid så att säga? Just med kopplat till det du säger om Aqua, att det tog tid. Mm. Alltså, är ni beredda att ge honom mer tid om det skulle behövas? Om vi säger att han inte, att det fortsätter så här, att han inte spelar någonting under
hösten. Det kommer att få bli en diskussion med både Josef och hans klubb och så. Det finns många vägar att gå. Antingen om vi köper loss han och kör som vi gjorde med Benjamin. Eller kan man försöka hitta en ny lånesituation där man lånar ett år till för att se den utveckling som vi tror han har i sig. Så där är vi inte just nu i diskussionen, utan vi har lång tid på oss att ta ett beslut angående Josef. Men vi får se var vi landar helt enkelt.
Jag tänker på det, Andreas. Anfallssidan, ni sliter med det ni har gjort i stort sett hela säsongen, precis som du själv är inne på, det håller jag med om. Försökt olika vägar att lösa, ni har verkligen jobbat med att försöka hitta lösningar. Och så känner man någonstans, tittar man då på de som ni konkurrerar med runt omkring, liksom, ta till exempel då Värnamo som ni ska förhoppningsvis ta er förbi. Att det här med att hitta den här spelaren som gör de här 10 målen som är så jäkla viktigt, kanske ännu mer för er än för de där uppe. Hur svårt är det, eller lätt är det, att hitta en typ en Marcus Antonsson?
Ja, men det är såklart, det är kanske en av de svåraste positionerna att hitta till de förutsättningar vi har ekonomiskt. Sen gick vi ju in med säsongen med förhoppning att Antoni skulle göra de här 10 målen som han har gjort varje år. Sen hade han ju, var det 2 veckor innan premiären, när han får en rejäl strykning på foten, så han kan mer eller mindre inte träna fram till premiären. Det var väl innan, precis innan träningsläget tror jag han blev skadad, så han var inte med på träningsläget och sen tränade väl precis innan första matchen. Och inte fick den utveckling som jag hade önskat under våren. Och mycket skador. Så det är klart att det är en tuff position, det är som du säger, det är skönt att ha ett säkert kort som man vet gör 10 mål varje år minst. Och där har vi tyvärr träffat rätt i år. Sen har vi nu gjort förändringar, vi har tagit in Rasmus då på låna och vi har tagit in Mushin då från Eskilstuna och som fick stänka det i 3 mål nu i cupen och är ju en målskytt och har sett i alla de serierna han spelat och alla de lagen han spelat i. Sen är det en helt annan nivå att göra det i Allsvenskan. Men vi har en förhoppning att han och Rasmus ska få det att lossna under hösten. Men det är en tuff position och det är inte bara vi som har svårt att hitta den anfallaren som gör sina 10-15 mål.
Hade du möjlighet att ta in Antonsson till exempel? Inför den här säsongen?
Det vet jag inte om vi hade, men vi hade ju Antoni van den Hurk som var vår kapten och som vi trodde på. Och vi spelar som en forward och tar in en Antonsson då. Och, sen är inte det skrivet sten att vi bara ska spela med en anfallare. Som ni såg här i kuppen så valde vi att spela med 2 anfallare de sista 30 minuterna. Och det är en möjlighet vi har beroende på matchbild och beroende på motstånd. Så det är klart att nu gjorde han 10, har gjort 10 eller 11 mål för Värnamo och det är klart att det är bra för honom.
Men det var intressant att nämna, utan att du ska lägga dig i tränarnas jobb sådär va, det här med alltså, hur tyckte du, jag förstår, ni mötte ett division 3-lag och så, men det här med 2 anfallare, vad är dina tankar kring det?
Nej, men det är alltid en diskussion kontra
som sagt, du ska inte lägga dig, jag förstår att du inte vill lägga dig i tränarnas arbete, men
det är alltid lite mot motståndare. Jag menar, de flesta lagen i världen spelar man en forward för att man vill vara starka centralt i banan och kunna stänga till de ytorna. För spelar vi med 4 mittfältare, 2 centrala och motståndare har 3 så blir vi ett underläge där. Så kan man alltid svänga på forward, spelar man 10 i försvarsspel och 2 anfallare i anfallsspel. Så det går alltid att hitta lösningar på det. Sen ska du hitta 2 forward som är vana att spela ihop och kan hitta ett bra samarbete. Men det är därför det var intressant att se lite igår här 30 minuter mot ett visserligen ett sämre motstånd. Men det finns också att då kan vi kanske hitta något annat som vi inte har gjort under våren. Att skriva lite på det inför hösten här och vissa matcher kanske spela med 2 för oss. Så vi får se vad som händer.
Hade du önskat det här med att ha alltså, för framtiden, Andreas, det här med, det är också ganska vanligt förekomma det här med taktisk flexibilitet. Att kunna spela på olika sätt. Känner du att ni har materialet för det? Och är det någonting ni tänker kring?
Det tror jag de flesta tränarna vill ha den möjligheten att kunna justera lite saker. Både inför matcher och under matcher. Och det gäller ju då att spelargruppen är mottagliga för det. Och har den spelförståndet att kunna ändra saker mitt i situationen som dyker upp. Och det har väl funkat i vissa matcher och funkat mindre bra i vissa matcher. Så det är alltid alltid svår balansgång för tränarna att hitta den nyckeln för att förändra saker innan match och under match. Och det är klart att ju mer man kan skruva på saker och ting och göra det till bra, så är det ju nyttigt för oss.
Det är ju många tränare som kör den här. Det är bara en lek med siffror på maskin. Jag hävdar ju att det stämmer inte, utan att det är skillnad på formationer om man kör med två anfallare eller en anfallare och en släpande till exempel. Vad tycker du om det liksom uttrycket, en lek med siffror?
Nej, men jag tror inte det handlar så mycket om just siffrorna, utan det handlar ju om vilka typer av spelare man spelar. Spelar vi med Rasmus Jönsson som vi gör i kuppen, så är det ju mer en släpande forward, en tia som vill hitta mellanytor. Och spelar du med Mushin och Rasmus på topp, så är det två mer, en lite mer taget kanske som ligger och gnuggar mot mittbackarna och en som kanske är mer djupelskående. Då blir det ett annat typ av spel. Så det är ju ofta vilka typer vi sätter i de positioner vi vill spela. Jag menar, vi kan säga att vi spelar 4-4-2 i cupen igår, men spelar du med Rasmus Jönsson så blir det automatik att han kommer att sänka sig och blir en tia i uppspelsfasen, så att säga. Så det blir ju en mix av lek med siffror kontra vilka spelartyper du har. Spelar vi med löper på kanten, så blir det en bred ytterforward kontra om vi spelar med Taha och Kabashi som är mer en pocketspelare som vill komma in med, i de ytorna som är attraktiva på de ytorna. Så allt i spelet blir ju, det blir skillnad på spelet och förutsättningar på vilka spelartyper vi har på plan.
Förra säsongen så skiftade ni ju formation ganska mycket mot slutet och även i kvalet mot Halmstad, så var det ju 4-4-2. Ja. I år var det klart besked från början att det skulle vara 4-3-3 eller 4-2-3. Varför är det rätt väg att gå för HF?
Jag tror om man tittar långsiktigt, om man tittar på de klubbarna som har nått ganska bra framgång, och då behöver vi inte titta på de största, men vi kan titta på lite mindre än danska och holländska, de här, så är det de klubbarna som har haft en långsiktighet i, från akademin hela vägen upp i A-lagsverksamheten och spelat på ett liknande sätt som ofta når framgång på lång sikt. Och vi har ju haft en olika tränare, vi har haft olika spelsystem, vi har haft förändringar i A-truppen, hur vi agerar kontra hur vi har haft kanske lite i akademin, där vi har haft ganska röd tråd hela vägen från våra 16 upp till 19. Och jag kände och klubben kände och diskussioner med akademin och tränarna då som kom in inför förra året, att det är rätt väg för HF nu att hitta ett system som passar hela föreningen. Sen finns det alltid en flexibilitet i en A-lagsverksamhet, för det är ändå resultatet som är det viktigaste. Och vissa matcher behöver du förändra systemet och spela på ett visst sätt för att vinna just den matchen. Men jag tror långsiktigt är det bra för föreningen att ha ett system som går genom hela föreningen, och det blir en röd tråd det. Och det är också enklare för akademispelarna att komma ut på A-laget, för då spelar man på ett ungefär likadant sätt och det är bland annat en lång väg för att komma in. Och också när vi varvar in spelare, att vi vet att ja, de här positionerna behöver vi och det här krävs att spela i HF.
Så den här grunden som ni har lagt nu, Andreas, ser du framför dig? Så länge du är kvar så blir det detta grunden. Sen som sagt var, så kan man ju göra avsteg från det här. Va? Men grunden kommer att vara kvar så som det ser ut nu, en forward, alltså utgångsläget.
Ja, alltså det är som sagt, grunden finns där. Ja. Men det är inte så att om Alvaro och Linsson säger att nu är det mot Varnum, vi spelar med två forward.
Ja, ja.
Så kan jag över dörren sån här, nej, det får ni inte göra. Nej. Utan det är tränarens ansvar. Precis. Att spela på det sättet de tror bäst för just den matchen att vinna. Sen tror jag långsiktigt att det är bra att vi har ett system som går genom hela föreningen, men det finns flexibilitet i det.
Det gör ditt jobb lättare att vara in också, ja, pusselbitarna till någonting istället för att tänka tvärtom.
Så är det såklart, om vi nu vill spela med en forward kan vi inte ha 4 9 i truppen, och så har vi 3 som sitter på bänken eller på läktaren, utan då har vi 2 forward, så måste vi ha 4 spelare i anfallare i truppen. Så det blir ju hela tiden en dialog med tränarna och när vi sätter trupperna och hur vi bygger truppen.
Det gör det ju också att du kan bortse från vissa namn som du känner liksom att det är en jättebra fotbollsspelare, men förmodligen passar han inte vårt sätt att spela. Istället för att försöka, ja men vi kan få honom, och då får vi knä in honom, liksom trycka in honom. Precis. I ett system där han kanske liksom, det är för stor risk med.
Ja, men så är det, och det är lite som du säger, att vi kan ju hitta en jättebra fotbollsspelare, men han kan vara van att spela en trebackslinje. Och så spelar vi inte
med wingbacks
och och då blir det, ska vi försöka förändra han eller ska vi helt plötsligt byta spelsystem igen? Så jag tror det är väldigt viktigt att vi har en linje vi tror på. Sen kan den linjen justeras lite genom att vi kan gå fel någonstans lite, men att vi ändå har en tro på hur vi vill jobba i föreningen och göra det långsiktigt. Mm.
Det är lättare att plocka in en spelare som kanske har lite sämre kvalitet men passar in precis i det ni vill göra.
Precis, för då kan vi utveckla han och göra han till en bättre fotbollsspelare.
på tal om att plocka in spelare, så har det ju varit en hektisk sommar. 8 spelare som har kommit in i laget och 12 spelare som har lämnat. Det 20 skiften totalt. Hur ser du på den stora rulliansen, som man ändå får säga att det har varit?
Nej, men absolut, och det är vissa spelare som har blivit skadade som har gjort att vi har betvingade och agera. Vi har ju också rätt många långtidsskador här, och senast var det Charlie och Lange och Dennis lite tidigare som gjort att vi har agerat ju på de positionerna. Sen har vi sålt 2 spelare som hade utgående avtal som vi kände att vi fick en bra deal som vi ville gå vidare med, och vi hittade ersättare, eller vi hade ersättare mer eller mindre på plats innan vi sålde dem. Och många spelare som inte har fått speltid som vi känner behövde bli utlända för att få en ny utveckling. Och sen vissa spelare som har fått lämna på grund av privata skäl. Så det är inte så att vi har kastat spelare ut och så på grund av att vi ville det. Utan vissa grejer har vi fått agera utav att vi måste agera. Och vi kände att vi kunde få in andra typer av spelare och kanske bättre spelare på vissa positioner. Så en trupp lever ju hela tiden, och de spelarna som Rogne, Facetas och Khalili kunde vi inte få in i början av säsongen, fast vi kanske ville redan ha in dem då. Så det är vissa saker som sker under säsongen som man inte kan förutse, och sen behöver vi agera efter de förutsättningarna.
Om man då kollar dels till hur vårsäsongen var rent resultatmässigt och då kopplat till allt som har hänt under sommaren. Hur ser du på liksom vinterns truppbygge? Är du självkritisk där till hur det blev? Gick ni fel så att säga någonstans i
Det är klart att man måste vara självkritisk när vi ligger under strecket efter halva säsongen spelad och under våren. Sen har jag som jag varit väldigt tydlig med, jag har en budget att förhålla mig till, och jag har, alltså, bara för vi vill ha vissa typer av spelare, så är det inte så att vi bara kan plocka dem, utan det finns ju spelare som inte vill komma till oss. Det finns ekonomiska saker som gör att vi inte kan ta spelarna. Jag känner fortfarande att vi gjorde ett bra jobb här inför säsongen och vi fick in många intressanta spelare. Det jag känner väl kanske där vi gjorde lite fel, eller vi gjorde inte fel, men de förutsättningarna fanns inte för att rätta till det, men det fanns det nu här till sommaren. Det var att vi kanske skulle få in lite mer erfarenhet, lite mer karaktär. Och det har jag varit tydlig med er och alla innan att vi sökte det inför säsongen. Men de spelarna fanns inte lediga, eller de kom inte in inom ramen för vår budget. Och det gjorde de nu här i sommar, så det är därför vi agerar väldigt tydligt med Rogne och Facetas och Abbe Khalil annars senast. Så det är alltid, jag vill också ha de bästa fotbollsspelarna som kan göra att HF tar de kliv vi vill, men jag kommer inte riskera ekonomin, utan den hänger alltid med oss, och det är jag och Joel väldigt tydlig med att vi kommer alltid jobba efter HFs bästa, men ekonomin måste få följa med det.
Det här med att den långsiktiga strategin, Andreas, eftersom vi är inne på det nu, lite strategitänk och så. Men det var ni var väldigt tydliga i det här med att ungt och säljbart,
ja,
ska det vara. Och sen har ni fått korrigera i truppen. Hur håller ni fast fortfarande vid att den här strategin med ung och säljbart är ett sätt för HIF att gå fram? Tror ni fortfarande på den, fast ni har kanske fått lämna den lite grann?
100%, och det är egentligen det som är, om du ser skillnaden nu, om du ser en sån som Kasper Vedell, han har fått sitt lyft, och han har fått en Rogne bevisa just nu som har hjälpt han kanske att växa, att han känner den tryggheten till den när Solis tyvärr blir skadad. Samma med Benjamin Aqua, han har fått en facett att bevisa som gör att han helt plötsligt är en helt annan fotbollsspelare. Så jag tror att det här är också en mix av att få de här yngre killarna att kunna växa av att de känner att det är en trygghet man spelar runt omkring sig. Jag är övertygad som Khalili kommer att göra, att Kabashi, Rasmus, Mushin och Taha, de här kommer att växa under hösten nu, med tanke på att de känner att de har en så bra spelare runt omkring sig som kommer att hjälpa dem. Så hitta den här mixen av lite äldre spelare och ha yngre utvecklingspotentiella försäljningar runt omkring sig, det kommer att vara nyckeln för oss. Och det kunde vi tyvärr inte få in här innan säsongen. Vi var in väldigt intressanta spelare i Lucas Lindman, Taha med flera. Men tyvärr kunde vi inte få in 1-2 av de här erfarna spelarna, för de fanns inte och de kunde inte komma in inom den ekonomiska ramen.
För att Lucas Lindman är ju fortfarande en spelare, han har du fortfarande förhoppningar om. Jag menar, han gör det ju bra nu i Europa League. Där finns ju, och är det miljön att han inte hade den tryggheten bredvid sig? Okej, om vi säger så, om Falsetas hade varit, så hade kanske Lucas Lindman varit en annan spelare i våras.
Så är mycket möjligt. Eller? Ja, men absolut. Ja, men sen var det mer privata saker som gjorde att han
flyttade just det.
Det var inte det fotbollsmässiga på det sättet. Men det är också det, får man inte glömma, att vi har ett jättelångt avtal på Lukas Lindman. Mm. Att han åkte hem till Finland nu och gör väldigt, väldigt bra.
Det är bra för er också.
Och vi nu ska spela Europa. Det innebär ju också att antingen kommer han tillbaka till oss eller kanske någon annan vill köpa han. Och han är vår spelare, så det är ju, menar, det bör inte bara vara en nackdel för oss att han spelar där och gör det jättebra. Det är klart att jag hade önskat att han spelade Helsingborgs IF och skulle hjälpa oss att säkra kontraktet och göra så bra som man, vi vet han har kapacitet att göra. Men detta kan också vara en fördel för oss, att han nu växer där och gör det jättebra. Så antingen får vi tillbaka en bättre fotbollsspelare eller lyckas vi sälja han efter säsongen.
Just det här som att då Rogne, Falsetas, Khalil, att de inte gick att ta in, eller den typen av spelare inte gick att ta in, och att det inte passar inom ekonomin till exempel. Vad är det som har förändrats från i vintras till i sommar som gör att ni nu kan ta in dem?
Det är väl olika faktorer, men en faktor är att vi hade väldigt många på avtal inför säsongen och vi valde att agera på Taha och Lukas. Och där är ju också att transfern hanterar inte vi, utan det gjorde vi med hjälp av externa finansiärer. Men de kom in inom den budgeterade lönen som vi har att hantera. Nu har det hänt lite saker. Vi har fått bort många spelare som ni själv nämner, som har gjort att löneutrymmet har ju ökat enormt mycket, som har gjort att vi kunnat agera på de här spelarna. Plus att vi hade lite hjälp med Khalil när vi tog in han. Men annars har vi gjort det inom vår egen ram av budget, så att säga. Så det var ju, vi hade många på avtal. Många snackade om att vi hade en stor trupp när vi gick in här. Ja, det hade vi absolut, men vi hade många på avtal som inte ville lämna, eller vi hade inte möjlighet att få dem att lämna.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men det öppnade upp nu här i sommar. Och det har ju också gjort att vi har kunnat agera på de här spelarna.
Hur funderar man kring längden på kontrakt? Det är det spännande du säger, det att man kan... Det är inte svårt?
Det är jättesvårt.
Och liksom, hur ska jag skriva till 3 år? Ja. Ska jag skriva till, det är ingen som vill skriva korta kontrakt, för alla vill ha ju trygghet. Alla spelare och agenter vill ju ha så bra och långa avtal.
Det är alltid en mix. Man har ingen spelare vill ha på så långt avtal som möjligt, för då finns det kanske den största försäljningspotentialen. Precis. Men samtidigt har vi då en agent som... Nej, men vi har inte skrivit på så länge, för han vill ju vidare. Och då är det svårare att bli såld om vi har långa avtal. Kontra äldre spelare som kanske vill ha en trygghet. Och där kanske du vill skriva 2-årsavtal, men då sa agenten att han kommer inte, men inte han får 3. Så det är alltid en förhandling. Och vissa gånger går man rätt, vissa gånger går man fel. Vissa gånger kommer fans och medier skriva, varför skrev ni inte längre med han? Och vissa kommer säga, varför skrev ni inte kortare med han? Så det är alltid en balansgång. Och ibland träffar du helt rätt, ibland träffar du lite fel. Och det är därför vi måste jobba aktivt med spelarna. Och det lyckas vi med nu här i sommar, så att vissa spelare hittar nya klubbar eller nya miljöer, och både på utlåning och försäljning. Och det är ett tufft jobb. Och vi kommer alltid respektera de avtal vi har med våra spelare.
På tal om att respektera avtal, så måste det vara åt andra hållet också. Mm. Och där har vi hela soppan med Anthony van den Hurk. Blev du överraskad av att utveckla det sig som du gjorde med honom?
Ja, kring det, där det måste jag säga. Absolut. Jag har som sagt haft en väldigt bra relation
precis
med Anthony under hela hans
tid. Det vet jag att du har haft också.
Jag har alltid vetat hans ambitioner, och han hängde med oss ner i Superettan och hjälpte oss att ta tillbaka. Vi var nära en förlängning där, det blev inte riktigt, och sen har vi alltid jobbat aktivt för att kanske hitta en lösning här under sommarfönstret. Men jag var väl överraskad att det gick som det gick under den perioden, utan han visste om att jag jobbade väldigt hårt för att hitta en ersättare till honom innan jag kunde släppa han. Men ja, ibland är det känslor, ibland är det saker som dyker upp, och man tar beslut som man ångrar efterhand, och det gjorde han verkligen. Men det är ingen halvfilm med mig och Anton, utan...
Har ni hört sen han flyttade till
Spanien? Ja, har ni hört? Jag har bara skickat en koll åt läget, så, men jag önskar han lycka där, och han är värd det där. Sen kan man tycka att det kunde skett på ett annat sätt. Ja.
Om man tänker just nyförvärven och allt som har hänt runt om i sommar. Ni har även innan fönstret öppnade, gjorde ni ett tränarbyte. Ja. Med facit i hand, höll den truppen som ni hade från början för allsvenskan, om du tittar tillbaka liksom, och väger in allt som har hänt under?
Ja, men det är jättesvårt att säga, för nu har vi inte den truppen här som vi hade i våras. Vi har en del kvar, eller många kvar, men vi har en del nya, så det kan vi bara spekulera om det hade hållit om vi hade kört hela vägen ut. Men det är klart, vi agerar ju för att vi ville spetsa till truppen och ge dem ännu bättre förutsättningar för att klara kontraktet. Och det gjorde vi inte bara i truppen, alltså spelartruppen, utan vi har gjort i ledartruppen också med Max och Magnus Winter då, som har kommit in också, och sen såklart lyfte vi Palvaro. Så vi har hela tiden jobbat hårt för att hela tiden ge dem de bästa förutsättningarna. Och det är som jag säger, det är klart, hade vi haft en Facetas och en Rogne och en Kalili när vi började våren och kanske en frisk brand och löper, så kanske vi inte hade varit där vi är. Men så är det. Det händer saker i en trupp. Det händer saker under en försäsong och så. Så det, jag hade gärna haft den truppen som jag har idag, kanske i våras också. Det är inget snack om saker, för jag tycker vi har en bättre trupp nu än vad vi hade i våras. Men om vi hade klarat oss kvar eller ej, det är hypotetiskt fråga.
Det var intressant att du nämnde att ni har förstärkt organisationen kring laget, inte bara tagit in spelare, och det är också jätteviktigt i dagens fotboll. Jag vet om att du har varit ganska tydlig med att du skulle vilja ha förstärka på scouting-sidan. Sånt. Hur funkar det idag med scouting? Hur jobbar ni där? Hur har ni olika ansvarsområden? Vad ingår i det scoutingarbetet?
Nej, men det blir ju, jag ska inte säga sportgrupp, men vi är ju ett antal folk som jobbar stenhårt för att stärka laget hela tiden. Och vi har ju hjälp av Hasse och Micke Dahlberg från akademin. Vi har en tränargrupp då som jobbar också aktivt för att om det dyker upp alternativ. Sen har jag ju, eller föreningen har ju folk ute som hjälper oss. Och det som jag sagt, det finns
vem då till exempel?
Behöver inte in på namn, men det finns ju folk
med...
Ja, precis. Det finns ju folk med stort
HF-hjärta. Rene Bosse Nilsson, Rene Almqvist Bosse.
Det är mycket möjligt. Det finns folk med stort HF-hjärta som inte alltid tänker ekonomiskt. Och sen finns det kanske folk som också får en liten slant med tanke på om de dyker upp några intressanta namn för oss. Men det är klart, långsiktigt så är inte detta hållbart. Och det vet jag om, och det har jag varit tydlig med från början. För jag har extremt mycket andra saker än att jag kan bara titta på fotbollsmatcher och både på Wisecout och åka och titta på matcher. Utan jag har andra arbetsuppgifter också som jag behöver ta hand om. Så ambitionen är ju att vi ska få in en scout här till nästa år på heltid som förstärker teamet. Så.
Har den rekryteringsprocessen börjat?
Den är väl inte aktiv börjad. Jag har som sagt, vi har ingen budget klar inför nästa år. Men jag kommer ju vilja ha en scout på plats nästa år. Det är min då Joel och min styrelse som kommer att kunna säga om det finns förutsättningar för det eller ej. Men det är min ambition att vi ska få in en scout nästa år.
För ni hade till exempel Adil, med all respekt för de med stort HF-hjärta som hjälper dig idag, Andreas, så kanske det kan vara skönt med att komma in någon som inte har någonting med klubben att göra, så kommer in med fräscha ögon. Är det den bilden du har i profilen så att säga på scouten? Vilken profil ser du framför dig?
För mig handlar det inte om den HF eller en icke-HF. Ja. För mig handlar det om en människa som vill vara med på resan med HF och vill jobba 24 timmar om dygnet mer eller mindre, och verkligen brinner för det här jobbet och brinner för HF. Det är de människorna vi måste ha i föreningen, och det tycker jag vi har på alla positioner. Alla kommer till HF med ambitionen att vi ska bli bättre, och det tror jag är nyckeln för vår framtid, att alla har ett stort engagemang och stort hjärta för föreningen.
Önskenamn, har du något där?
Jag kan ta det
här. Några chanser, några att sälja in dig.
Bra. Kan vi ta de bästa ute i Europa? City verkar ha någon bra scout, så vi tar in Håland, kan vi ta han?
Nu pratar vi om scout här. Ni har även tagit in en idrottspsykologisk rådgivare i Magnus Winter. Kan man vänta sig några andra liksom, nyrekryteringar till ledarstaben inför nästa säsong? Eller är det scout som är högst prioritet?
Ja, scout är högst prioritering utan tvekan. För jag tror att ska vi kunna ta nästa kliv och kanske hitta de här kornen tidigt för att kunna sälja och också erfarna. Det är kanske lite enklare att hitta en Facetas och Rogne till namn, men det är svårare för dem på plats. Men hitta de här spelarna som kanske inte någon annan riktigt har hittat ännu, som har en 17, 18, 19 där som det finns en stor potential.
Men går det idag, Andreas, att hitta de här? Alltså det känns som att alla har koll på alla.
Jo, men det tror jag. Jag tror det är lite nyckeln för svensk framtid om man tittar nu. Jag tycker vi börjar långt efter Danmark och Norge om man tittar både klubbfotboll men också landslagsfotboll. Det var länge sedan svensk landslag förlorade, så enkelt mot Norge som vi gjorde, utan vi börjar komma lite efter, och det tror jag är de flesta övertygade om. Vi ser hur svårt vi har kommit till Europa med vårt klubblag. Så jag tror att vi behöver bli ännu bättre på att få våra 16, 17, 18 år att bli redo för att spela allsvenskan i tidig ålder för att sen kunna ta ytterligare kliv. Så de finns där. Jag var själv 18 år, var norr i Helsingborgs IF, och så det gäller att jobba ännu hårdare och våga satsa på dem, men de ska såklart vara tillräckligt bra.
Är det förbjudet att låna från Malmö FF spelare? Eller ta spelare från Malmö FF?
Ingenting är förbjudet, men det är väl lite tufft att göra det, tycker jag.
Just, du var inne på den här åldern 16, 17, 18, 19. Ser man utvecklingen i Europa så är det ju ofta spelare i den åldern som går för de stora summorna. Ni har ju själv sålt Armin Gigovic till exempel. AIK ett fast exempel nu som har sålt Yasin Ayari till AZ. Och det är Rahman Ahmed till Troyes i Frankrike. Sammanlagt 95 miljoner för de här två spelarna. Är det just i den åldern du får pengarna? Jag tänker, ni har tagit in rätt många spelare som kanske är mellan 23 och 25. Ja. Finns det lika stora möjligheter att kunna tjäna de summorna alltså i den åldern? Eller?
Nej, det har blivit en förändring i det transferklimatet. Om man säger så. För 10 år sedan så såldes väl de dyra spelarna mellan 23 och 27 kanske. De senaste åren så är de redan nere på 17 till 19, kanske 20, där du får de stora summorna. För de vill ha dem i tidig ålder, för att då ska de också kunna utveckla dem och sen få en stor försäljning på dem. Så det är viktigt för oss. Du har Armin som är från vår stora försäljning senast. Så du behöver komma ner i den åldern om du vill tjäna de stora pengarna i transfer. Sen tror jag fortfarande det finns en stor försäljningspotential i spelare som är 22 till 26, men det är en mindre summa. Och man kan kräva mindre. Så det gäller för oss, det är därför det är så viktigt för oss, tycker jag, att vi jobbar stenat med akademin, att vi pushar på dem där och utvecklar dem så mycket vi kan, så att de ska kanske vara lite redo lite tidigare. När de är redan kanske 17-18, då ska de ut kanske A-laget och börja känna på det. Nu är vi ofta de sista års killarna som är ute på tränar med oss och får chansen, utan vi kanske ska ta ner den nivån 1-2 år till, att de ska redan vara klara när de är 17-18. Och då krävs ett hårt jobb och kanske få dem att spela i samarbetsklubbar tidigare för seniorfotboll när de är redan 17 år i division 1 och sen därifrån till nästa klubb.
Men sen kan ni hamna också, Anna, det här måste vara svårt. Det är intressant, men det här måste vara svårt, för att ja, det är jäkligt lätt att matcha fram en 17-18-åring om du är etablerad i allsvenskan och alltid vet att men vi ligger 4, 5, 6, 7, vissa år ligger vi ännu bättre. Det är ett sätt. Ja. Men att hamna i det läget som HIF har gjort de senaste 5-6 åren, när man står och pendlar, står i hissen mellan Superettan och Allsvenskan. Är det lätt då att man väljer bort den här 17, att det blir svårt? Det är en annan svårighet i HIF att få fram en 17-18-åring och spela än i Djurgården till exempel.
Det är kanske inte svårt att få fram dem.
Nej,
det
är inte svårt
att satsa på dem, med tanke på att vi inte riktigt vet var vi ligger just i tabellen. Hade vi ju legat en 7-8 en säker plats, då hade vi kanske kunnat slänga fram 1-2 till. Men sen samtidigt är vi duktiga på att låta våra killar få chansen. Och det har vi visat under de senaste åren. Men det är en balansgång. Och sen, det är ju, alltså i slutändan är det ju upp till spelarna att när de väl får chansen så får de ta den. Sen om det är en match eller om det är fem matcher de behöver, det är alltid en balansgång från tränare till spelare och vilka typer av karaktärer de är. Men i slutändan, är de tillräckligt bra ska de spela, men de måste vara tillräckligt bra och de måste ta chansen när de får den. För spelar de 3-4 matcher och de inte har bra positioner och förlorar, då är vi i en situation där vi kan ligga i botten, och då är helt plötsligt är det en annan stress. Vi gick in med en väldigt yngre trupp i år. Jag tror det är den yngsta matchtruppen någonsin här för någon matchen. Och då kände vi att vi var tvungna att agera lite och få in lite mer erfarenhet och hitta den balansen. Och det är väldigt svårt, för jag vill helst spela med alla akademispelare och bygga det därifrån, och att vi lyckas med det. Men det är väldigt svårt.
Ett annat problem där är ju att alla har så bråttom i den åldern. Och kommer du med i A-truppen, då ska du i princip, och det är tryck från agenten och föräldrar och allt typ, att du ska spela. Hur jobbar man? Eller hur är den situationen idag? Du behöver inte ens gå tillbaka till det, men har det blivit värre på den fronten att de har bråttom i den åldern? Eller ännu äldre, lägre kanske, 15-16-åringar ska... Men jag ska ut.
Ja, men jag tror lite att de förväntar sig att bara för de har kommit till A-laget så ska de helt plötsligt vara ordinarie. Att de inte...
För det har de ju varit i P17, P19.
Ja, och det är en stor skillnad att spela 19-fotboll eller division 1-fotboll till att spela i en allsvensk fotboll. Och du behöver verkligen jobba hårt och jobba extra och vilja jobba och lyssna på de äldre spelarna och som har den erfarenheten. Så det är en väldigt stor mix. Jag tycker Kasper Wehl är ett jättebra exempel på att han jobbat hårt. Han har haft lite motgångar när han kommit tillbaka och gör det jättebra. Så det gäller att jobba väldigt hårt och inte ta någonting för givet och fötterna på jorden och lyssna på sina tränare och lyssna på de äldre spelarna. För det finns stora möjligheter att lyckas i Helsingborgs IF som ungspelare.
Vilka, du har nämnt Kasper Widell, vilka fler spelare ser du framför dig som ni kan sälja för bra summor i truppen idag?
Vi har väl en del måste jag säga, men de som jag tror det finns störst potential att få mest pengar av så skulle jag säga att det är Kasper Widell, Benjamin Aqua och Tahar just nu skulle jag väl säga. Och jag skulle väl säga att den jag tror kommer förhoppningsvis bli en jättestor försäljning för Helsingborgs IF skulle jag säga att det är Benjamin Aqua som jag tycker har extremt unika egenskaper och har utvecklats på ett väldigt, väldigt intressant sätt de senaste tiden. Och fortsätter han under hösten på det han har börjat han så tror jag att det är många klubbar som kommer intresserade av honom.
Har han en bra rådgivare för det också på plötsligt? Du sa att han har haft jättefin utveckling men nu gäller det också liksom att ta rätt steg. Mm.
Han har bra rådgivare.
Du, jag tänkte på det Anders. Hur viktigt är det att ni säljer spelare?
Jag tror det är jätteviktigt och det är inte bara viktigt för oss utan för de flesta klubbarna i Sverige utan vissa fall. Men jag tror ju att det är en snabb väg för oss att få bort allt det som finns kvar. Nu är det inte jättemycket vi betar av varje år här, men det finns fortfarande en liten ryggsäck som vi behöver få bort för att
kunna stå på.
Där är ju såklart Resursbank som är en del. Mm. Och så. Sen är det ju som sagt den sista vi har nu, men det är ingen ryggsäck på det sättet utan det är mer en hjälp skulle jag säga på ett bra sätt. Men det är vissa saker, vissa åtaganden som vi har som kan vi få bort dem och då helt plötsligt börjar det gå snabbt där och komma på rätt sida med allt, med ekonomin och så. Så vi är inte långt borta. Jag tror vi skulle behöva en till kanske två hyfsade försäljningar. Sen är vi på helt på
ekonomin. Har vi 10-15 miljoner?
Nej, lite mer skulle jag säga. Dubbla det kanske, sen tror jag att vi kan stå rätt så säkert på egna ben. Men, och det tror inte jag är en omöjlighet med den truppen vi har de spelar. Sen är det såklart det är stor skillnad att spela allsvenskan kontra superettan med priser och nivåer på våra spelare. Så därför är det extremt viktigt också att vi spelar allsvenskan nästa år.
Också om man tänker förhandlingsläge och så, de klubbarna, AIK som vi nämnde och Djurgården och sådana klubbar som säljer för väldigt stora summor har ju en starkare ekonomi än vad HIF har. Hur mycket påverkar det när ni liksom ska kräva en summa för spelare?
Det är väl klart att det kan påverka till en viss del. Sen har jag varit väldigt tydlig med att vi kommer inte rea ut för att spela länge som det kan ha varit innan. Utan vi vill ha bara betalt för de spelarna efter vad de presterar och efter avtalslängd. Och vi har nu en ekonomi att vi kan säga nej om inte vi tycker buden är tillräckligt bra. Sen är det alltid en balansgång och vad styrelsen känner och Joel såklart. Så. Men vi har alltid en bra dialog men det kommer inte bli några spelare som vi släpper på grund av att vi är tvingade på grund av ekonomin. Utan vi är så pass trygga nu och står så pass starkt att vi kan säga nej till bud som inte vi tycker är tillräckligt bra.
När ni tog beslutet att sparka Jörgen Lennartsson i våras så förklarar liksom styrelsen att det är upp till dig och Joel Sandberg som liksom sköter den operativa verksamheten i föreningen. Är det samma när det gäller liksom försäljningar? Att det är ni som har de yttersta mandaten och ta de besluten eller hur mycket
där är
har
det,
styrelsen? Eller,
nej men där är såklart styrelsen involverad. De var involverade i tränarsituationen också men de har stor respekt för organisationen och mig och Joel. Men det är klart när det kommer till försäljningar och det kommer till stora summor så är det klart att vi har en styrelse som är delaktig och en styrelse som kanske har det yttersta beslutet kontra den organisationen. Men vi har alltid en bra dialog med vår styrelse och diskuterar för- och nackdelar när det gäller allt. Och när det skulle komma till, om det kommer till en försäljning så är det klart att vi har en dialog med vår styrelse och hur de ser på det.
Jag tänkte komma med en liten helt annan fråga här. Under sommaren så började spekulera som Alejandro Bedoya till HIF. Du sa i en intervju med mig att du var öppen med att du ville gärna ha in honom. Ja. Men att det var svårt att lösa med tanke på hans kontraktsituation i MLS. Är det, lever den förhoppningen fortfarande inför nästa säsong att han kan spela i HIF igen?
Vi får väl se. Jag hade en förhoppning väldigt långt in att vi skulle lösa det med Bedoya. Men de var i en situation där de ligger i toppen och släppte inte någon spelare. Jag tror det till och med någon spelare.
Philadelphia, det var hans klubb.
Jag trodde till och med att det var någon spelare som fick ett bud från en Premier League-klubb, men de vägrade släppa den spelaren också. Så det var en tuff situation och vi försökte verkligen få ihop det, men det gick inte den här gången. Sen får vi se om den är öppen här efter säsongen också. Vi hade en bra dialog och han var verkligen öppen för att komma till HIF. Han hade en väldigt bra tid i SMHC.
Är du intresserad fortfarande? Eller är det tiden för
det? Det får vi se. Jag är alltid intresserad av väldigt bra fotbollsspelare. Ja. Och det är ju en riktig kapten. Det är också en sån som Rogne och Facetas. Och han hade kunnat hjälpa oss väldigt mycket, tror jag. Nu fick vi en Kalili här istället. Så det är en väldigt bra fotbollsspelare också. Men vi får se vad som händer framöver.
Vi kan hoppa tillbaka lite grann i tiden, så ska vi titta framåt sen också, Andreas. Men jag vet ju att Jörgen var ju väldigt glad i att hämta inspiration och hänvisade alltid till Brann, på tal om
vi Bodø och Glimt.
Bodø var det, var det typ, inte Brann, Bodø och Glimt, förlåt. Finns det några klubbar ni tar inspiration från idag?
Nej, det har blivit en osanning. Bara för han tycker om att Bodø Glimt gjorde vad vi hade. Tittar inte överhuvudtaget på Bodø Glimt och de spelar och de jobbar och någonting. Men det är ju ett intressant case i sig att de har lyckats med de små medlen och att de tar ju ofta spelare som kanske inte har platsat i de större klubbarna och sen utvecklar de och sen gör de succé i Bodø Glimt. Men det är vi har inte försökt harma Bodø Glimt eller göra en copy-paste på dem som det har spekulerat sig, utan Jörgen älskar fotboll och tittar på många olika klubbar och rest överallt och fått inspiration, men det var ingen försök till en copy-paste överhuvudtaget.
Hämtar ni en inspiration från någon klubb idag, eller är det så liksom att det finns en, vi måste gå vår egen väg?
Ja, men det är väl klart man tittar på framgångsrika klubbar och tittar hur vissa jobbat och försöker få lite inspiration och diskutera med vissa klubbar så här. Jag tycker ju en sån som Nordsjälla, Ajax, City nu med flera har ju gjort en intressant resa. Barcelona förr i tiden och fortfarande jobbar på ett visst sätt. Men att vi ska göra en copy-paste eller göra exakt samma som marknaden, det funkar inte. Men man kan ta lite små saker från vissa och se hur det har fungerat och bygga det till vår grej, så att säga.
Eftersom det är ett närexempel, jag siktar inte riktigt på de hyllorna själv här nu, men jag tänkte Nordsjälla nämnde, det var rätt intressant. Vad har den klubben som till exempel, som du känner att men det där är intressant, utan att ni behöver för den saken skulle copy-paste?
Jag tror intressant, lite som jag var inne på innan, de har ju en väldigt tydlig linje på hur Nordsjälla ska spela fotboll från deras akademi hela vägen upp. Och mycket också hur många ungdomarna ska spela, eller vad ska man säga, procentuellt hur många ska komma från akademin, hur många procent ska vara yngre i viss ålder för att det finns försäljningspotential i dem. Och det är sådana saker vi tittar på hela KPI, men hur många i truppen ska vara under en viss ålder för att då finns en stor försäljningspotential, hur många ska komma från akademin för att då innebär det att vi växer i akademin och folk utifrån ser att vi satsar på akademin och de är tillräckligt bra och vi har en bra utbildning i akademin. Så det är det vi jobbar med, sådana siffror och planer hela tiden. Och som jag sa, jag vill ju att vår akademi ska växa. Jag vill att vi ska få fler spelare för akademin som lyckas och gör det jättebra. För det är också ett signalvärde till närområdet. Och för det är där vi ofta får dem ifrån. Och från egen led, så att säga. Att Helsingborg säger, kommer där, vi har en bra fungerande akademi där man utvecklas, man får chansen i A-laget och sen blir lyckas besålt till Europa och blir en elitfotbollsspelare. Så det är ju lite det vi jobbar efter nu, den röda tråden vi försöker sätta. Och där är ju Nordsjälland ett väldigt intressant exemplar på det.
Nordsjälland är ju också en annan typ av klubb. Jag vet då när ni mötte dem i en träningsmatch så pratade Jörgen Lennartsson en del om det, att det skiljer sig ganska mycket från HIF i hur de jobbar, att de har väl ett nära samarbete med den här akademin i Ghana till exempel. Att det är en klubb som kanske mest går runt för att liksom tjäna pengar på spelare snarare än att skapa resultat. Ja. Så, dansk fotboll har ju gått i den riktningen mer och mer. Och är väl kanske en av anledningarna till att de också har sprungit ifrån allsvenskan. Just det här med utländskt kapital och så vidare. Hur ser det ut på de frågorna? Det är ju en het och en punkt liksom i svensk fotboll med 51%.
Ja, och det är det. Och där är man väl lite tudelad. Alltså på ett sätt så är det klart att få in en ägare som brinner för HIF och brinner för föreningen och har otroligt stark kapital bakom sig som gör att klubben kan utvecklas ännu mer och ta de kliven som vi har förhoppning att vi ska göra. Det går ju snabbare med en enskild ägare. Sen är det ju väldigt bra hur vi jobbar med att det är medlemsägare, föreningar och så här. Men jag tror väl över tid, för om vi ska hänga med de största ligorna och få ut flera lag i Europa och växa snabbare i svensk fotboll, så tror jag över lång sikt så måste det nog bli lite att man släpper lite på den regeln. Sen hur man gör det, det låter jag gärna spekulera. Men jag tror att vi kommer kanske komma efter de andra ligorna, så som Danmark med flera, om de växer ännu snabbare än vad vi växer.
Där finns ju också, man kan bara titta till allsvenskan, Andrea, så finns det ju skiktat ganska, börjar bli allt mer. Först om att det var världens jämnaste liga, det var den, och den är fortfarande väldigt rolig att följa, allsvenskan. Men ta till exempel, nu är inte HF där, förr spelade ni alltid i Europa kontinuerligt, år efter, det visste man ju. Det är som det skulle kvalas på sommaren till någon cup, UEFA-cupen eller Champions League. Men idag så är det ju faktiskt en viktig del av de här, till exempel nu tog Djurgården nästa kliv, gick in i den här nya cupen Conference, och det är en bra peng man får där också. Absolut. Och Europa, du behöver inte spela Champions League, för det är jättesvårt att ta sig dit idag, men Europa League, Malmö, Djurgården, Conference League, är det lite stressande att se att vissa klubbar här i allsvenskan drar ifrån vad det gäller kapital och...
Nej, jag tror det är väl nödvändigt på viss sätt att vi får ut lag i Europa, och att såklart det blir, kommer det.
Men hur gillar det er att Djurgården, vilken liksom, vi nämner inte Malmö för de har ju så passivt kapital, de drog in, vad är det på Conference League när de går in, där är det 50 miljoner eller något sånt där. Men det är en bra peng för att veta att det har vi redan till nästa säsong.
Ja. Ja, men det är såklart det, men jag tror överlaget, ju mer spelare vi får ut i Europa, eller lag får ut i Europa, desto bättre kommer svensk fotboll bli, för det kommer bli överflöd av spelare, de kommer vara en kanske ännu starkare spelare för att de vill satsa och gå längre, och då kommer en del spelare från deras trupper vara överflödiga för dem, och då kommer de hamna någon annanstans i allsvenskan. Istället för att de ska gå till Danmark eller någonstans, så plockas de av de klubbarna som kanske ligger lite under just toppskiktet, så att säga. Så, Att vi får lag som spelar Europa och att vi får en stark ekonomi i svensk fotboll, det tror jag bara
kommer gynna
svensk fotboll, och klubbarna och landslaget.
Mm. Tror du det är möjligt för Sverige att närma sig de andra europeiska länderna och fortfarande hålla kvar vid det som allsvenskan är så känt för, liksom det här med närheten mellan supportrar och klubbar och...
Ja, men det tror jag absolut. Det är bara att titta på Tyskland. De är väl fortfarande medlemsägda, och där är ju extremt stor tryck på läktarna. Det är väl bäst i hela Europa. Och vi har ju en unik ställning i svensk fotboll med våra supportrar. Det är otroligt tryck på var en och engagemang och stolt för sina lag. Sen som sagt, jag tror ju för om vi ska kunna verkligen fightas och vara i Champions League varje år och kanske Europa varje år, så måste vi få kanske vissa klubbar som har en större plånbok för att kunna verkligen varva de spelare som gör att man tar sig in i Champions League. Och sen får vi se vad vi landar.
Men alltså, jag tänkte på det. Det blir väldigt mycket sån här ekonomi. Men det är så det är. Fotbollen på denna nivån är ju mycket mer. Jag är lite nyfiken på var i den allsvenska tabellen ligger HIF budgetmässigt. Vad det gäller spelarbudgeten. Bra någonstans. För det brukar ni ha siffror på.
Ja, men det är ju alltid, det är kul också när man alltid snackar på spelarbudget och vanlig sportbudget. Vi har ju en budget som är sportbudget, och den innefattar ju allt som har med sport. Det är dam, det är akademin och det är här. Mm. Om du går på spelarbud, rent spelarbud utan tränare och stab. Jag tror hela vår bud ligger vi kanske 11 i allsvenskan. Och spelarbudgeten tror jag till och med ligger lägre. Jag vet ju vissa spelare som har budits... Av dem man vet att de skulle gå till lag som många tycker kan inte betala så bra som HF ska betala. Där de betalar mycket mer än vad vi betalar. Och det är allt från
varandra.
Det har blivit en falsk sanning att HF betalar jättehöga löner. Och så är inte fallet. Sen är det vissa som tjänar mer än andra, men vi har en snittlön som är... Jo, mycket, mycket lägre än vad folket tror.
Jag vet inte, vad säger de idag i allsvenskan? Är det någonstans kring 100-strecket, det är snittlönen? Var ligger snittlönen i HIF då?
Lägre än i alla fall.
Hälften?
Ingen kommentar.
Om man tänker då den här säsongen som har varit tuff för HIF och Det har ju på sätt och vis varit tufft hela tiden sen du kom in. Liksom. Det har varit olika prövningar hela tiden under pandemin och allt sånt. Hur jobbigt har det varit för dig att handskas med detta? Du nämner ju det själv att du är ny i rollen och så vidare. Vad har du lärt dig under de här åren?
Det går i vågor. När vi vinner fotbollsmatch var livet bra, när vi förlorar fotbollsmatch var det sämre. Och sen på det hade vi en skada som inte fungerade som jag önskade när jag väl kom hem. Jag hade ett halvår som var fantastiskt när jag kom hem för 18. Jag gick upp i Allsvenskan, sen var det en tuff 19 där med skadan berörda på försäsongen. Sen var det ett helvete hela vägen fram till jag slutade. Så det fotbollsmässigt var det klart tufft. Sen när jag väl kommit in i sportsförhållen till... I början när jag väl spelade och var sportchef så var det väldigt jobbigt. Det blev inte som någon av oss hade önskat, tror jag. Det var för många saker att hålla igång, så att säga. Och det var allt från träffa sponsorer till media, till försöka hålla sig frisk, till att kunna spela och stab med mer. Så det gick inte. Det fungerade inte som någon av oss hade önskat. Sen nu, när det väl blev 100% sportchef, så tycker jag att det börjar kännas bra. Jag börjar sätta strukturen och vi börjar få ihop det på ett sånt sätt som jag tror jag önskar och som föreningen vill. Och det är mycket positivt från HIF. Om man tar bort resultatet och där vi ligger så är det mycket som görs bra i föreningen just nu. Men som jag sa innan, vi är en resultatbaserad bransch och vi måste börja vinna fotbollsmatcher och ta oss över det där strecket. För då tror jag vi har extremt goda förutsättningar för att växa väldigt snabbt och ta de kliven som vi vill. Men för egen del, så, som du säger, det är klart att jag lär mig hela tiden. Jag har mycket på mitt bord som kanske inte många andra sportchefer har. Jag sitter med allt med admin, jag sitter med scouting, jag sitter och spelar, tränar, allt runt omkring. Samtidigt ska jag träffa nätverk och dittan och dattan. Så jag tror många andra klubbar, kanske inte de minsta, men de har i alla fall någon som kan sköta admin. Det är jag som gör det. Jag är med alla papper som ska in och fram och tillbaka och lite nätan. Så det tar mycket tid, men samtidigt tycker jag det är väldigt roligt och lär mig hela tiden och utvecklas både som person och som sportchef. Så jag brinner verkligen för detta fortfarande. Så förhoppningsvis får vi se vad som händer framöver.
Är det något speciellt som har liksom förvånat dig eller chockat dig under? Alltså, som du inte var förberedd på att det skulle liksom ingå i jobbet?
Ja, men det är väl admin. Ja, men det är väl mycket att det är mycket mer saker runt omkring än att bara se till att få en så bra sportlig grund att stå på. Allt från då tränare, medicinska spelare med mer. Utan det är så mycket annat som kommer till som man kanske inte hade räknat med när man väl gick in i det. Och det är det jag behöver lära mig och det har jag gjort nu de här månaderna och åren, eller vad är det, ett halvt år nu. Så jag lär mig hela tiden och kan planera det bättre så, men det tar väldigt mycket tid som inte jag hade tänkt att det skulle ta vissa saker. Och sen vill jag samtidigt också vara närvarande på träningarna och matcher och ditt och natten. Och då blir det ju, då försvinner det mycket timmar där när jag är där och sen får jag göra det på andra tider, om det så är sena kvällar på Olympia eller jag gör det hemma. Det man får försöka hitta tiden.
Du kom ju hem för att vara spelare, men samtidigt som du presenterades som spelare presenterades du också som framtida sportchef. Mm. Var det liksom självklart där och då? Är det fortfarande självklart att det är liksom sportchef du ska vara, så att säga?
Ja, just nu är det så. Sen får vi se vad framtiden har för sig här. Men just nu trivs jag jättebra den här rollen. Sen tror jag några år framåt så kommer jag nog kunna vilja vara kanske ännu närmare laget och spelarna kanske och bli en tränare. Sen får vi se om det blir så. Eller det blir något annat. Någon annan karriär. Men just nu trivs jag jättebra i HIF och som sportchef. Och det som jag har sagt väldigt tydligt att jag är inte här för egen skull utan jag är här för föreningens skull och för HIFs skull. Och den dagen Joel eller styrelsen eller de som tar besluten tycker att det är dags att göra någon förändring så kommer inte jag stå i vägen utan... Det är upp till föreningen och besluten när de tycker det är dags att göra en förening.
Du, Andreas, som vi ska ta kring frågor här, vad HIF är, eftersom vi är inne på att titta framåt här nu, om vi säger nu att ni kan klara kvar i Allsvenskan. Vad måste hända, förutom att du vill få in liksom vissa roller, fylla med en scout eller sånt anställda. Vad måste hända för att HIF ska ta nästa kliv och etablera sig just som ett mittenlag? Vi har ju varit inne på det, jag vet inte, jag har pratat med dig innan, liksom, att det finns både Sirius och Mjällby och sånt där. Kan de som måste ju HIF med sina muskler, sina fanbase, sin stadion och så, det måste gå att kunna bli det där stabila mittellaget till att börja med. Vad måste hända?
Jag tror, personligen tror jag inte vi är långt därifrån, utan vi behöver börja få det sista att stämma överens. Och det är såklart spelet, att spelarna utvecklas i den linjen vi vill. Få in en scout som kan hjälpa oss ytterligare att spetsa till truppen och träffa ännu mer rätt på spelarna in. Sen har vi alla andra förutsättningar, vi har fantastiskt.
Kanske inte byta tränare så ofta?
Nej, det är såklart också viktigt att tränarteamet fungerar med spelarna och att vi får de utvecklande resultat som vi önskar. Där vi nu kontra vi var för 3-4 år sedan när vi flyttade hem, så tycker jag vi är långt, långt längre fram i den processen. Akademin mår bra, dam mår bra, här mår bra förutom resultaten. Organisationen mår bra där uppe, vi har ett jättejobb där uppe som gör att vi kan ta de kliven vi önskar. Jag tror att förutsättningarna att etablera oss, om vi klarar kvar, kommer att vara väldigt, väldigt goda.
Vad skulle du säga är, man pratar om en klubbidentitet oftast, man kan peka på det. Stockholmsklubbarna har en identitet, Göteborg, Blåvitt har en identitet. Vad skulle du säga är HIFs identitet idag?
Oj, det är en svår fråga. Nej, men vi vill vara en klubb som
har en
god relation med närområdet. Att vi blir stadens lag igen som vi var för många, många år sedan. Att folk tycker det är roligt att komma till Olympia. Man känner en tillhörighet till föreningen, till staden. Och det innebär ju lite som vi pratade om innan, att vi har närmare med oss, vi spelar från närmare, vi har en akademi som folk känner igen, med spelare som är från Helsingborg, och att såklart att vi spelar en fotboll som folk uppskattar och så det är många saker, men jag tror den viktigaste faktoren är väl nu att vi får med oss staden, får med oss helsingborgarna igen, och jag tycker vi på god väg gör det.
Jaha, Sebastian Rönström och framförallt Andreas Granqvist. Tiden går snabbt när man har kul. Vi har pratat länge om allt möjligt. Har du någonting på din agenda?
Nej, det känns som vi har kommit igenom det mesta.
Ja. Andreas Granqvist, du ska ha stort tack för att du gästade podden här. Önskar dig och HIF lycka till här under hösten och jakten på nytt allsvenskt kontrakt. Vad kommer det kräva? Kommer du klara det?
Jag har goda förhoppningar för det. Det börjar på måndag mot Värnamo, men jag tycker vi är ett lag som ska klara oss kvar i allsvenskan. Så det är min stora förhoppning och min tro också.
Jag förstår att du inte kan lova någonting, men det går inte i sport. Men... tack så hemskt mycket Andreas Granqvist för att du kom till studion. Och vi hörs i nästa vecka. Hoppas ni vill lyssna då. I övrigt så följer ni HIF på de andra plattformarna. hd.se, i pappret. Och det enda vi kan åtminstone lova från HIF på den sida är att vi kommer tillbaka nästa vecka. Tack för att ni lyssnar.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.